Vi har i två tidigare inslag i tidningen om ämnet syntolkning berättat om syntolksutbildningen på Fellingsbros folkhögskola. Och förra veckan så träffade vi syntolken Per Lagergren som berättade om hur det går till att syntolka film och tv. Idag möter vi en docent i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet som forskar om syntolkning. Välkommen till Läns och Riksnytt, Jana Holsanova.
Tack ska du ha, hej.
Kan du berätta, vad är det du gör för något?
Jag har alltid varit intresserad av sambandet mellan språket, kommunikationen och tänkandet. Och det är syntolkning är ett exempel på det. Alltså hur vi människor uppfattar världen, tolkar och förstår vad andra säger. Och hur vi föreställer oss saker och händelser. Och det är just som syntolkar gör.
Och vad är det du då tittar på?
Ja, i vår forskning har vi en nisch internationellt sett, ska man kunna säga. Vi tittar på kognitiva aspekter av både produktionsprocesser, alltså hur syntolkar gör, hur de väljer ut information, hur de formulerar det språkligt. Och också mottagarsidan, hur syntolkningen tas emot av målgruppen av personer med synnedsättning och blindhet. Hur de här mentala bilderna skapas, för det vet vi från tidigare forskning att även blinda personer som aldrig har sett tidigare kan skapa mentala bilder, inre föreställningar som hjälper dem att förstå händelser.
Och vad är det ni har kommit fram till?
Det här att bearbeta information som man får in skiljer sig eftersom personer med synnedsättning och blindhet, i synnerhet de som är blinda från födseln, kan inte på samma sätt skapa sig en överblick över en mängd information som vi gör. Alltså vi har synen intakt. Men de har andra strategier som är väldigt framgångsrika. De tar in information stegvis, seriellt. Och de har hjälp av andra sinnen. Och också ta in semantisk kunskap. Det de vet, det de har samlat in från tidigare kommunikationer. Och tolkar det de hör i den här kontexten. Och här kommer syntolkning in som hjälper till och som skapar ledtrådar till kontexten.
Men hur funkar det att som seende ge just ledtrådar som är en bildreferens till den som aldrig har sett? Att beskriva en miljö som påminner om en annan som man antas veta hur den ser ut. Jana Holsanova ger ett exempel.
En elegant, luftig våning med antika möbler och mattor. Då får man liksom en viss bild. Och sen en mörk lägenhet med slitna, fläckiga möbler. Liksom man bara skapar med orden och målar så det verkligen växer. Vad är de typiska saker som seende, alltså prototyper, 1700-tals möbler eller 80-tals frisyr som vi känner igen som seende? Hur ska man förmedla det till någon som aldrig har sett? De har kanske andra prototyper, de har andra sätt att benämna de här sakerna som de har kanske läst i litteraturen, fått annan kunskap om eller hört talas om men aldrig, eller känt på men aldrig fått den här bilden i huvudet. Hur kan man med andra medel skapa liknande effekt eller samma bild i mottagares inre värld? Det är spännande.
Vad är de stora frågorna inom syntolkningsforskningen i världen, tycker du?
De stora teman har varit just hur man på så kort tid kan beskriva karaktärer, miljöer, händelser. Hur man väljer ut relevant information som är viktigt för fortsatt handling, vilket fortfarande inte är tillräckligt utforskat. Också hur mycket ska man säga explicit uttryckligen och hur mycket kan målgruppen förstå mellan raderna. Frågan hur detaljerat man ska syntolka. Också huruvida man ska explicit nämna karaktärernas känslor, sinnesstämning och tankar. Det finns också frågor kring hur det icke-verbala beteendet ska beskrivas, det vill säga karaktärernas gester, mimik, blickar, deras kroppsrörelser, hur man tar på varandra, känner på varandra som karaktärer. Alltså alla de här aspekterna som bara syns men inte sägs. Hur mycket av den här informationen behöver målgruppen utan att det skulle vara kognitivt belastande? Och huruvida man ska fördela den här informationen eller säga allt på en gång om man har möjlighet. Så det är både hur mycket information, vilken information, hur ska den formuleras och när ska den formuleras.
Ett annat område som det forskas kring är AI, artificiell intelligens och automatisk syntolkning.
Så det pågår alltså ett EU-projekt där man lär upp algoritmerna att beskriva dynamiska scener, och det är alltså ett område som öppnar upp nya möjligheter inför framtiden, men visar också att människan har mycket bättre förmåga att anpassa sig till kontexten, kan lista ut vilken information som är relevant, kan tolka en och samma information från olika scener på ett bättre sätt. Så där behöver vi både livslevande syntolkar och AI för att vi ska komma ett steg vidare i utvecklingen.
Det finns också ett nordiskt samarbete kring hur personer med synnedsättning och blindhet använder sig av video, till exempel YouTube.
Video är alltså grundläggande för att kunna delta, aktivt delta i både det kulturella livet, att kommunicera med andra, att få samhällsinformation. Och här vill vi med det projektet skapa en mer inkluderande, mer anpassat, mer tillgänglig sätt att delta i kommunikation för vår målgrupp. Och vi vill studera hur de får tillgång till information via video, men också hur vi ska också designa om det och testa med personer med synnedsättning och blindhet om vi kan få bättre alternativ och göra bättre tillgång till den kommunikation och information som de kan få ut.
Jana Holsanova och andra forskare i Sverige och övriga världen jobbar med att samla ihop material till ett stort verk.
Vi håller på för närvarande med våra internationella kollegor att sammanställa all forskning om syntolkning världen över, så att säga, i en handbok som kommer ut om ett år ungefär. Där vi sammanställer alla framgångar, alla pågående forskning, men också kunskapsluckor och behov och också framtida inriktningar, vad behövs forskas kring.
Jana Holsanova tycker att det skulle behövas mycket mer syntolkning.
Det finns alldeles för lite syntolkning och alldeles för lite information om syntolkning, så att fler skulle kunna ha tillgång till den. Informationskanalerna är inte de bästa, och vi försöker också inom samverkan att sprida information om syntolkning, höja status av syntolkning och också sprida forskningsresultaten om syntolkning, hur syntolkar gör, hur det hjälper målgruppen, så att fler kan ha tillgång till det. Det är alldeles för lite.
Som jag förstått så är det lite forskning i Sverige om man jämför med andra länder. Varför är vi i Sverige inte så bra på att forska om syntolkning? Visserligen gör du det, men generellt?
Jag tror att ett skäl varför det inte har systematiskt blivit någon forskning och varför det gick lite fortare kanske eller har börjat tidigare i andra länder är att det inte finns någon universitetsutbildning i Sverige. Det finns alltså utbildning på Fällingsbro på folkhögskolan. Faktum är att man måste ha utbyte mellan forskning och utbildning.
Varför tror du att det inte finns någon universitetsutbildning för syntolkning?
Ja, det är synd att det inte gör. Jag tror att behoven kommer att öka nu med direktivet och tillgänglig video och hemsidor och appar. Och att man helt enkelt inte tog det här på allvar. Teckenspråkstolkning har ju till exempel en mycket längre tradition av utarbetade informationskanaler och mycket längre utbildningar. Och jag tror att man inte uppmärksammat den här gruppen som är ändå 120 000 brukar man säga, personer med synnedsättning och blindhet, och man borde ha satsat, eller man borde satsa på målgruppen mycket, mycket bättre, eller också sprida information om syntolkning och satsa på olika områden där. Men inte minst viktigt att vi genom forskning om syntolkning kan öka tillgänglighet och bidra till att målgruppen får rikare och bättre förståelse och att forskningen gynnar målgruppen. Det är det viktigaste.
Det sa Jana Holsanova, docent i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet.